Ja, men Robin, då drar vi väl igång ett nytt avsnitt av vår lilla podd. Eller vad säger du?
Ja, det tycker jag låter som bara det. Du låter väldigt bra. Det låter som att du är på ett ställe där ljudet stannar där det ska vara.
Stämmer. Jag är i Aftonbladets poddstudio på redaktionen i Stockholm. Jag är här uppe ett par dagar för lite möten och lite jobb på desken. Har suttit och skrivit SHL-hockey här, snabbtexter, ikväll. Det är ju sent torsdag då i vanlig ordning. Så jag har inte haft någon möjlighet att se någon handbollsliga-handboll. Men i mitt jobb med SHL, om vi nu ska göra en handbollskoppling, så var jag inne på statistiksidan där på Svenska Hockeyförbundet. Och det är ju en fröjd att hur lätt det kan vara ändå åskådligt. Ja, vad heter det? Heter det?
Åskådliggöra heter det.
Ja, precis. Men överskådligt tänker jag kanske.
Ja, okay.
Ja, om man hittar och man kan välja i rullgardinsmenyer och sånt här. Ett fördöme, men där har vi ju tjatat oss sönder och samman. Inför vår podd så brukar vi ju planera lite grann, där du egentligen är oftast bättre på att planera och dra ett mejl om lite sammanfattning vad vi ska prata om på några få punkter kanske. Och en av punkterna gäller ju den här spännande toppstriden det var väl igår kväll du drog det mejlet. Men redan nu här så känns det nästan som att den är halvt avgjord.
Alltså man hade ju...
24 timmar senare menar jag.
Ja, jag satt och skrev en blogg igår och la upp förutsättningarna och tittade lite på de avslutande omgångarna där och kom fram till att ja, besegrar bara Alingsås Malmö där så har vi nog en sista omgång där tre lag kan vinna serien. Och det är ju kittlande. Men så gick Kristianstad då bort sig ikväll mot Hallby, så då, möjligen har vi två lag som kan vinna serien i slutet. Men det blev lite tråkigare i alla fall.
Ja, vad hände i Jönköping? Om vi ska börja den änden.
Ja, alltså jag försökte... Man var ju tvungen att skriva en liten minikrönika eller kommentar efter den oväntade förlusten. Ja, svårt att sätta riktigt... hitta någon förklaring till det. Det är liksom, allting var ju dukat och klart. Kristianstad hade slagit Alingsås, imponerat stort, allting det var en härlig handbollsmatch. Publiken var tänd, det var liksom som på gamla dag.
Mm.
Och lika många poäng som Alingsås inför kvällen då. Liksom hade inte riktigt andra plats än egna händer, men i alla fall goda chanser att ta den. Och sen... Halv spelar ett spel som borde passa Kristianstad, brukar passa dem, alltså när mittenlag eller ja, nykomlingar. Halv är ju inget bottenlag, de har ju imponerat, de är bra, men när sådana lag försöker att sätta upp tempot och springa med Kristianstad så brukar de ju straffas rätt hårt. Här i Kristianstad vann ju IFK med 9 bollar 26-17. Klart och tydligt. Men här var det liksom... Ja, det var Halby som var... De var bäst. Jag hittar liksom ingen sån tydlig punkt där Kristianstad var... Där de gick på. Alltså så att... Någon tydlig förklaring till det här. För att... Nej, de fick inte grepp om Halbys anfallsspel. Straffades hårt för sina tekniska fel. Halby straffade Kristianstad bättre än vad... Kristianstad straffade Halby.
Mm.
Så det var själva så resultatet. Det var inga konstigheter sett i matchbild. De var klart bättre, Halby.
Och istället för att, visst man slåss ju fortfarande om andra platsen, det gör man, men att ha häng på till och med kanske första platsen så riskerar alltså IFK Kristianstad att sluta fyra. Och det är väl en position, en placering man inte vill ha kanske inför slutspelet som du var inne på.
Ja, precis. Jag tror inte att Malmö får ju välja då, om vi utgår från hur det ser ut nu då, Lugi och Ystad. Och sen Alingsås är då det första laget som kan välja Sävehof, men det kommer de ju inte att göra. Och jag tror inte att trean kommer att välja Sävehof heller. Så att det blir ju liksom... Det laget som blir fyra kommer ju att få möta Sävehof. Sävehof är ju kanske inga så... Man ska inte måla upp dem som de värsta skräckmotståndarna. Men de är ju ändå mästare, rätt opolitliga, hög högsta nivå. Inget lag man vill möta i en kvartsfinal i alla fall.
Nej.
Och jag menar varken om det blir Kristianstad eller Skövde som får möta dem. Det är väl inget som känns givet där. Att Kristianstad eller Skövde skulle vinna den bara för att man har hemmaplansfördel. Jag tycker det känns vidöppet, vilket som. Så att fyran tror jag nog att både Kristianstad och Skövde vill undvika.
Man brukar ju, lagen brukar också vilja undvika just IF, just med tanke på hög högsta nivå och Anders Persson och Kim Andersson som tänder till i slutspelet. Men vi tror kanske att det är Sävehof laget alla vill undvika i år då.
Ja, särskilt Kristianstad tror jag, för de har haft rätt hyfsat lätt för Ystad. De senaste de har ju slått ut dem flera gånger i slutspel, så jag tror hellre de möter Ystad. Får med sig lite supportrar på bortaplan och det är ändå, de har ju svårt för när det blir lite så halvt avslaget och inte så mycket folk som tittar och så här. Så att de alla dagar i veckan tror jag de väljer Ystad för.
Ska vi säga någonting om Halby förresten där? Det måste vi göra och Jesper Östlund, tränaren.
Ja, det, vad ska man säga? Det är ju bara att imponeras.
Ja, men du slängde väl in, om jag inte såg fel, en parentes. Årets tränare kanske.
Ja, men det måste han väl vara.
Jo, nej, men jag kan köpa det. Det var ju en annan Östlund vi trodde kanske skulle vara utropstecknet. Brorsan Viktor då nere i Malmö. Mm. Var väl en av de tyngsta värvningarna i inför säsongen i hela ligan, men han har ju haft rätt mycket skadeproblem. Sen vet vi att det finns en stor kapacitet och den kommer nog att visa sig, men så småningom, det har ju, skador har ju pajat lite hans säsong, va? Men det är brorsan som har varit det stora utropstecknet, får man ju lov att säga, den här säsongen. Det är starkt, nykomling, och ja, men det är ju klart nu, det är ju 6 poäng, 40 mål bättre målskillnad och 3 matcher kvar.
Det där är de hemma. Nej, men just sättet de spelar med, lite så respektlöst och kör sitt race, ändrar liksom ingen, blir inte ett destruktivt lag på det viset bara för att man går upp i handbollsligan, att han kör sitt race och springer på allt och bara kör. Då kan det bli stora förluster så ibland, men de är också farliga, eller kan vara farliga mot vilket lag som helst. Och det, ja, jag är bara imponerad.
Mm. Och det är, vi gillar ju alltid när det kommer upp nya lag från nya städer, om man nu får uttrycka det så.
Och så har de ju ett publiksnitt som är, vad är det, nästan 1200. Liksom. Det är sådana lag vi behöver.
Ja.
Vi, handbollsliga.
Ja, precis.
Så, nej, det... Kvalstriden och bottenstriden, där är vi väl hemma.
Ja, Varberg ryker, va?
Ja. Även om OV hade ju definitivt varit klart om OV hade tagit poäng. Nu var de ju nosade på Alingsås där ikväll. Men blir inga poäng. Ytterligare en sån där hedersam förlust som de har så många av.
Ja.
OV alltså.
Ja, precis.
Men toppstriden i övrigt. Malmö leder ju. De har ju 3 poäng att gå på nu mot Alingsås. Det är väl de två lagen vi pratar om nu som blir 1 eller 2. Malmö i jättebra läge. Har Alingsås hemma i nästa omgång. Kan ju döda toppstriden helt där om de vinner.
Mm.
Svårt lag. Och liksom, det har ju visat sig att de är ju det klart jämnaste laget. Ingen riktigt så, även om du sa Viktor Östlund där, han har ändå varit borta en hel del och ingen riktigt så nyckelspelare som de är helt beroende av.
På samma sätt som
Kristianstad kanske är beroende av Olaf och Gudmundsson och Alingsås, Felix Klar och så här.
Nej, och bästa spelaren deras, Malmö, har väl varit en kantspelare då, Hampus Olsson. Och det är alltid, alltså även om han gör så in mål och är fantastisk och så är det ändå svårt. Det är alltid svårt att göra en kantspelare till en nyckelspelare i ett lag på något vis.
Ja, precis. Det känns som att även om han är borta så deras spel blir inte lidande på det sättet.
Vi kan ju komma in lite, men jag tänker lite på, jag hade ju en ranking som publicerades idag över de 50 bästa spelarna. Det är ju, som jag betonade i någon sorts ingress där, att det är ju egentligen omöjligt då att jämföra positioner och spelartyper och viktiga spelare för ett bottenlag kontra kanske en breddspelare i ett bra lag och ja, hela den biten, men där är, vi kan inte snacka mer om den sen, men Malmö har ju många spelare med där, men de har ju Hampus Olsson högt och så va, med rätt mycket spelare i mellanskiktet eller vad man ska säga på en sån lista. Lite så som, nej, det ska inte heller säga, för i Kristianstad när de var som bäst hade vi ju klart fler spelare högre upp, men kanske lite mer som Kristianstad var för när de var som bäst, just att de aldrig låg i topp på några listor eller så, för att de hade så många spelare som presterade, som man gick runt på och var inte beroende av en eller två eller tre. Det var, någonstans har det varit lättare att utkristallisera Kristianstads, de som har varit bäst i laget.
Ja, de har ju varit mer beroende av spelare som Olaf och Teitor, Einarsson kanske.
Ja, alltså Kapellin. Eller de har ju två bra målvakter, men alltså Kapellin har ju varit kanske ändå lite tydligare så, bästa målvakten. Men vad tror vi då? Alingsås blir två eller?
Ja, det får väl vara grundtipset. Även om de förlorar en match så i teorin så har jag både Skövde och Kristianstad chansen att ta sig förbi. Men de har en sämre målskillnad så Alingsås måste nästan tappa poäng i två matcher av de tre återstående. Och då, visst, de kan tappa mot Malmö, men sen har de IFK Ystad och Lugi. IFK Ystad hemma, Lugi borta.
Lugi kan ju vara klart. För slutspel är ju om inte RIK går väldigt bra i slutet.
Ja, och bortaplan har de ju varit lysande på Alingsås.
Ja.
Det är konstigt den sviten de har där hemma. Nu höll de på att tappa poäng ikväll igen mot nästjumbon.
Ja.
Märkligt. Förklara det, Flink.
Nej, ja, nej, det kan jag inte. Men sen har vi ju den här vanliga dippen från Alingsås. Så här innan slutspelet. De har ju liksom sitt träningsupplägg och så, men jag pratade faktiskt lite grann med Fransén lite kort igår, och han menar att det är absolut ingen ursäkt, för alltså han menar att de ska spela bättre än vad de har gjort på sistone, så att, men där finns ju ändå en liten förklaring, så det är nog inte att det är någon längre dipp som kommer att hålla i sig in i slutspelet, utan då kommer vi nog att se det vanliga Alingsås i kvart och semifinal. Skövde är ju formstarkt.
Ja, extremt. De har man ju, räknar man ju egentligen bort för ett tag sedan att de skulle, jag kommer ihåg jag pratade med Berggren, när var det? Det var inför Emil Berggren, alltså Sävehof, inför när de skulle möta Kristianstad där, och han, ja, vi snackade lite om så, avslutningen, och han var ju inne på Sävehof där, om de gör sitt jobb så skulle de kunna blanda sig i topp 4 striden. Då hade ju Skövde, alltså det var ändå, ja, de hade liksom ett, om Sävehof gjorde sitt i de matcherna så skulle de mycket väl kunna gå förbi Skövde, men sen Skövde har ju, nu vann ju Skövde mot Sävehof ikväll. Och dödade väl fjärdeplatsen helt och hållet, även om kanske inte mycket talar för att Ystad skulle ta sig förbi ändå, men nu är det så, följer det 6 poäng mellan fyran Skövde och femman Ystad.
Ystad är en match mindre, då ska vi slå Önnered då här nu i kväll är det väl då, va? När vi, men visst, det är ju ändå, det blir ändå 4 poäng med 3 matcher kvar.
Skövde har kanske lärt sig lite då från i fjol, alltså gjort om, tänkt om lite där med, då var de ju sensationslaget i grundserien och sen försvann de lite i slutspelet. Men de, med den formkurvan så kanske de blir ännu farligare i år. Det känns generellt sett känns som att guldstriden, final, det är rätt, alltså det är öppnare än på många, många år. Man kan ju se, det har varit rätt tydligt innan att plocka ut två finallag, två favoriter. Men du kan ju dra, alltså topp sex här är ju alla fullt rimliga finallag. Med Malmö, ja. Alingsås, Kristianstad, Skövde, Ystad, Sävehof.
Absolut. Nej, så här öppet har det inte varit. Ja, jag kan inte komma ihåg när det var senast. För Kristianstad har ju ändå varit en given finalkandidat ju på förhand i de senaste 6, 7, 8 åren.
Mm. Ja, både dem och... Man har ju vetat att antingen Kristianstad eller Alingsås ska vara i final. Förmodligen båda.
Ja.
Sen har Malmö tryckt sig in där. Och så var det i fjol där, så vi uppkom. Men så här öppet har det inte varit. Det är ju liksom upplagt för helt ovissa matcher redan i kvartsfinal serier. Och det är man inte, det är vi inte bortskämda med.
Nej, det ska vi väl se vi fram emot i efter serielunken.
Mm. Får jag bara ta lite till om Kristianstad?
Kan du gärna få göra.
Det har ju varit med silly season fortsätter ju rulla där. De det är ju Henningsson som lämnar, som de fortfarande har presenterat ersättare. Nu ska ju det enligt den klassikern uppgifter till Bladetsporten eller Kristianstadsbladet.
Brukar ju stämma de uppgifter.
Ja, ofta, ofta gör de det. Faktiskt. Kanske inte om du frågar Jesper Larsson. Han har en del invändningar. Men här tror jag ändå att, det, att de då har, ska presentera kanske redan idag då när ni lyssnar på detta. Johan Nilsson från IFK Skövde. Eller IFK Ystad menar.
Ja, ja. Mycket IFK nu.
Ja. Och det är ju han, den blonde killen. Blonde, långa killen som har varit i Kristianstad innan.
Var är han ifrån början?
Ja, han är väl från Kristianstad.
Ja, ja. Det är, ja. Ja, ja, men jag visste inte exakt. Liksom. Det kan ju vara Näsby och Åhus. Och...
Ja, det är ju Näsby-gänget. Där är det ju. Han har varit med, tror jag, om jag inte missminner mig nu. Ja. Från början. Jag vet inte, det är inget ont om Johan Nilsson. Han är bra. Det är ju ingen fel Penningsson, skulle jag säga. Och tycker ändå du säger lite om... Axnér sa ju där för några år sedan att Kristianstad handlar inte från den översta hyllan längre som man har gjort innan. Det här är väl ett tecken i tiden. Liksom man värvar från en kille som man har släppt som man inte tyckte var tillräckligt bra. Plockar man det tillbaka från ett mittenlag i ligan. Ingen liksom stjärna utmärkande så.
Han är inte med på 50-listan.
Nej, han är inte det, nej.
Nej, det kan vi väl avslöja. Utan som sagt, ingen skugga över Johan Nilsson. Han gör ju så gott han kan. Men... Nej, men det är... Nej, det är ju intressant. Om det är han som ska ersätta Henningsson. Att de inte... Ja, att det inte är större namn eller mer spännande namn egentligen. Det leder väl oss in lite grann på den här nu mer nästan berömda intervjun med, i Simor. Körde Sjöstrand och Patrik Westberg körde med Jesper Larsson, sportchefen.
Mm. Ja, jag vill bara säga Johan Nilsson, det är ju ingen värvning som lugnar massorna direkt.
Nej.
Man märker ju när de förlorar och man sitter och live-rapporterar så hade man släppt igenom alla de kommentarerna som trillar in så då hade vi kanske blivit anmälda i tidningen.
Ja, ja, det är på den nivån. Eller ja, det vet man ju att det är i och för sig.
Ja, ja.
Om man jobbar i det här yrket och följer det här live-rapporterandet.
Ja, ja nej, vad är intervjun sa du? Ja. Såg du den eller?
Ja, jag såg den.
Reagerade du på något sätt att det skulle vara konstigt?
Nej, inte mer. Jag såg någon som twittrade rätt tidigt där, direkt efter att han gick i väldigt försvarställning Jesper Larsson. Det håller jag med om. Han analyserade ju första frågan som förtäckt kritik tror jag han sa. utåt. Sen har jag ju lyssnat på Charlie Sjöstrand i Avkastpodden där ju, som de pratar ju länge och väl om den här intervjun, och Sjöstrand hade väl lite ågren där över hur det blev och att Larsson skulle vara sur efteråt. Och, men sen när han själv hade sett det då, Charlie, så tyckte han väl att det blev helt okej. Och det tycker jag också. Sen fattar jag ju att ambitionerna så ofta är ju kanske ännu större när man ska göra en sån intervju. Och sen är det begränsade formatet som de har då i fråga om tid och så. Men jag tyckte ändå sa någonting om både hur pressad Jesper Larsson är nu, känns det som.
Ja, nej, jag reagerade inte heller på att det var att det skulle vara för kort eller så, men så är det ju alltid. Det är ju inga liksom sittningar när det är sådana här halvtidsintervjuer. Nej, jag reagerar mest på att Jesper försökte lägga ut texten mer än han hade tid för. Och då blev frågorna liksom, han fick ju snabbt motfrågor och så skulle han liksom börja om och lägga in ett litet skämt här och försöka så hålla det på den nivån. Men det funkar inte när programledare och Westberg och Charlie, de vill ju ha svar på sina frågor såklart. De har inte tid med det här jargong och sånt. Det finns inte tid till sånt.
Nej. Men visst är det väl så att det finns en annan, alltså Jesper Larsson sa att det finns ingen annan strategi, och han pratade om att alla behöver en 7-8 månader minst. Det har ju tappat mina lurar.
hur lyckas du tappa lurar?
Ja, men de bara trillade ut från öronen. Alltså det är sådana här headset sådana. Jag har ju så
mycket för den proffsiga poddstudion.
Ja, men jag har ju använt mina egna grejer här. Alltså. Och där är jättefina stora hörlurar här. Men vi kör ju inte på deras system. Vi kör ju via Skype och datorna. Ja. Men strategin här, och han drog upp en massa exempel på spelare som fick mycket tid innan de slog igenom då med Lagergren och så vidare. Men det är ju, det går inte komma från, det klart att det är en annan typ av värvningar de gör nu. Som man inte kan vänta 7-8 månader, och som man inte heller har velat vänta 7-8 månader. Vi har ju han Tunisien som de skickade hem igen, och Canellas var ju där mer än 7-8 månader, men det tog ju aldrig någon fart, och då skickade de honom det var väl som Sjöstrand sa, man vet ju inte vad spelaren själv har uttryckt och kanske absolut vill därifrån. Emil Hansson lite samma sak, och jag menar Fredrik Pettersson, nu ska han ha 7-8 månader på sig. Jag menar, det är ju risk att han har hunnit lägga av då in.
Ja, men han har ju 2 år till på kontraktet.
Ja, han har det. Men det kan ju inte vara meningen. Och de skulle tvunget ha honom. De betalade väl dessutom extra för att få loss honom här nu under uppehållet.
Mm. Ja, och Birkefeldt är ju liksom en Bundesliga-spelare. Han ska ju inte behöva ha så lång tid på sig.
Nej, vad är han? 30 år också. Nej, så det köper jag inte riktigt.
Ja, men jag tycker jag tyckte den intervjun var en rättvisande bild av hela IFK Kristianstad den här säsongen. De gör det liksom lite svårt för sig.
Mm.
Alltså istället för bara konstatera det alla ser. Nej, det har inte blivit helt bra den här säsongen. Så är det. Vi träffar rätt ofta, men vi träffar inte rätt alltid. Man behöver inte stå och säga att Birkefeldt imponerar stort under sina 10 minuter sin hopp i försvaret.
Nej.
Alltså, vi alla ser ju vad det, även om han inte gör bort sig under de här 10 minuterna, så är det ju inget som, jag tror inte det är därför de har värvat honom, för han ska avlasta Teitur Einarsson bakåt i 10 minuter varje halvlek.
Nej. Men det är väl som du också var inne på där i någon text innan i veckan, att det är ju kanske då ingen, alltså jag tänker på Vranjes och Jesper Larsson, som har fått så tuffa frågor ändå i Seymour. Men det handlar ju om att IFK, precis som du skriver, IFK Kristianstad är IFK Kristianstad, och Ja, kraven är ju lite högre på något vis. Inte bara från den egna publiken, utan jag menar med den, de ska vara Sveriges häftigaste handbollsklubb och har haft de framgångar de har och har de resurserna de har. Det är klart att de ska, det är inte så konstigt att de får lite tuffare frågor kanske än andra. Sen tycker jag i och för sig det skulle kunna vara tuffare frågor lite oftare till fler. Att man gör mer det journalistiska jobbet fler gånger, även i tv.
Ja, men jag menar, jag jämför det själv med Emil Berggren i Sävehof. De är ändå svenska mästare. Jag tror inte han mår så dåligt för tillfället. Fast att de bara ligger sexa i tabellen. Det finns inte samma... Ja, folk bryr sig inte lika mycket helt enkelt.
Nej, nej. Pressen är inte alls densamma. Nej, fast de är svenska mästare.
Jag menar som... Nej, Vranjes, jag vet inte vad han exakt vad han har för lön, men han är ändå klubbens dyraste tränare genom tiderna. Ja, vill man vara det så då får man väl ändå ställa upp på att man får lite tuffa frågor ibland när inte livet leker hela tiden. Annars hade han väl kunnat träna RIK eller alltså Sävehof eller något annat lag.
Absolut. Han måste väl vara bäst betald i hela ligan.
Jag tror han är utan konkurrens.
Ja, även alltså spelare inräknat.
Ja, det är jag rätt övertygad.
Det kan vi nog, det skulle vara rätt så logiskt.
Men sen, de ska ju, visst jag fattar väl att det svider lite just där och då när man står och intervjuar så kanske, inte riktigt vet vad man ska, hur man ska förklara läget, men så är det stora hela så klubben tror jag bara mår, det snackas om Kristianstad, vi sitter här och analyserar en halvtidsintervju i C-more. I det stora hela så är det väl bara på längre sikt så är det väl bara bra för klubben, tänker jag, om jag hade
varit engagerad. Ja, precis. Så ska de nog tänka i det långa loppet. Även om det som sagt kan väl vara svårt när man känner sig pressad i stunden.
Sen är det, det är lite på längre sikt. Det är, man kan säga en sån här säsong, värvningarna slår lite snett. Det, världen faller, eller himlen faller inte ner. Men de har ändå, om man tittar nästa säsong, det är ju det här laget de ska ha nu. Jag vet inte vad de tänker med Björkfeldt, om de kanske vill korta ner det där kontraktet han har ju nästa år med. Men annars i övrigt så är det ju samma trupp och det är ju bra att man behåller Olaf för att lyckas behålla Tate och Einarsson. Det är ju jättebra förlängningar. Men i övrigt så känns det liksom, får inget riktigt grepp om vad tanken är med hur ska man utnyttja Petersen. Hur ska man ha Åsverk som man också har långt kontrakt med. Jag har fortfarande inte sett någon riktig, liksom, ingen av dem, Petersen har inte spelat en minut på två matcher. Åsverk har ju inte fått spela mycket alls sedan han kom. Nej, han behöver kanske tid, som alla andra. Men jag får liksom ingen, jag får inte riktigt grepp om det.
Någon sa till mig, och det har jag inte dubbelkollat, att Petersen inte har skjutit ett skott från 9 meter ännu.
Nej, det kan ju stämma.
Och då spelar han ju då 9 meter i Kristianstad.
Nej, i längden så gör man inte det så blir man ju rätt lättläst.
Tror du att Vanjes är kvar nästa säsong då?
Jag har inte ens tänkt på. Men det har jag inte ens tänkt på.
Nej, jag vet ingenting annat. Men... vad tänker, han gjorde ju succé i EM och han kan ta då Slovenien till, alltså han har ju internationellt, har han väl fått lite fart på varumärket igen, om man får uttrycka det så.
Ta lite, det hänger på hur det går här den här säsongen.
I
slutspelet alltså. Ja. Alltså vad slutresultatet blir. Jag tänkte lite på det när Andersson fick sparken från Reinecka där. Kristianstad var ju, vi kom väl aldrig jättelångt i några diskussioner, men de visade ju intresse för honom i alla fall. Innan det blev klart med Löven där. Så jag tänkte där, ja, det inte. Ja, när jag tänkte på det, det slog mig då att blir kanske en förändring.
Ja. Ja, jag tänkte
jag tror det... ju de kommer aldrig vill Vannis vara kvar, så är han kvar.
Ja, 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 precis. Jag tänkte bara att det kan ju bli en brygga över till tränarkarusellen.
Du tänkte så?
Ja.
Vad fint.
Ja. vi har lite saker ju trillat på plats här. Och öppnat sig för den delen. På ett par dagar här i veckan bara.
Ja, Andersson har fått, det var ju ett tag sedan, men vi har inte pratat om det. Han fick ju sparken från Reinecker Löven. Ska vi säga någonting om det? Det var, jag tycker lite synd om honom. Om man får göra det. Men det är ju liksom så typiskt timing med allting. Här säger han upp sig från som förbundskapten i förtid. Hoppar över en OS-satsning som är big deal i handbollen. För att då kunna satsa helhjärtat på Reinecker en hel försäsong och fokus där. Och sen då, inom loppet, vad var det? Några veckor. Så lämnar han landslaget och får sparken från Löven.
Ja, och står helt plötsligt, inte utan lön, för den lär han ju ha ett tag till, men utan jobb, ja.
Reinecker sparkar ju Ola Lindgren och fick länge och väl gå och betala hans lön.
Och ändå så, det är ju stor skillnad på Reinecker-Löven under Ola Lindgren och nu. Nu känns man ju som en väldigt, jag var ju där nere och det känns som när man pratar med svenskarna och de, även klubben som sådan vill ju göra så här hem, vad ska jag säga, hemvävt, inte fel, men ett...
Men klubb, ja, var en... hemtrevlig klubb på något sätt.
Ja, ja, precis. Det kanske är ordet. Jämfört med då när Ola Lindgren var där och det var ju han Jesper Nielsen hette väl han också. Smyckesmiljonären från Danmark. Ola Lindgren beskrev ju det och skrev väl i någon intervju just om han fick så här, sätta upp de 10 bästa målvakterna. Du vet. Och så gjorde Ola Lindgren det och så tog Nielsen då ettan och tvåan och köpte dem typ. Mm. Ja, men just kraven som fanns då, och jag menar Ola Lindgren och Kent Harry var ju hans typ assisterande eller lite så, eller mentor, och så var ju också med där. De fick väl gå, vad förlorade de? 2 av 10 matcher eller någonting sånt på hösten, och så fick de lämna. Det är ju en del, vet jag, som har ju varit liksom, hade det varit som på den tiden så hade ju Andersson varit borta tidigare, förmodligen redan vid jul eller så. Att han fick faktiskt nästan överraskande många matcher efter att det gått dåligt ganska så länge. Så att, samtidigt som då Reinecker-Löven, och jag menar det känns ju någonstans på ett vis som att Andersson behöver lite tid för att sätta sin prägel på det och att han verkligen skulle få göra det. Men så långt kom man ju inte, men... Å andra sidan, han gjorde ju jäkligt snabba resultat med svenska landslaget ju när han tog över det. Då behövde han inte så mycket tid på sig. Så att, men det är klart, det är väl en, även om de har haft skandinaver då, eller nordiska tränare, så känns det ändå som rätt stor skillnad på Andersson och Nikola Jakobsen. Det var väl en rätt stor förändring kanske när Andersson kom in.
Ja. Sen undrar man lite nu med, var det ju Andersson som värvade Albin Lagergren?
Ja, och då har vi ju det här som vi har snackat om tidigare ju. De här tidiga värvningarna och så försvinner tränaren. Det var väl senaste avsnittet vi hade uppe det. Ja, jag tänker också, hur känner Lagergren det nu då?
Nej, men Lagergren är ju liksom, för mig är han en typisk Andersson-favorit. Alltså precis hans typ av spelare. Kreativ, lite lurig, så ingen liksom... Jag tror det är många, många tränare som inte alls uppskattar den eller värderar den så högt. Den typen av spelare som andra som gör.
Nej,
alltså
nej.
Som vill ha dyngskyttar, som vill ha fysik och storlek och ingenting annat. Alltså man har ju sett Simon Jeppsson värvades ju till Flensburg av Jomi Avranis som sen inte var kvar. Och visst, Jeppsson var kvar ett tag, men han fick ju aldrig riktigt den utväxlingen. Och nu lämnar han. Så man vet ju Känns lite osäkert läge där med lagogen.
Mm. Verkligen. Jag har ju sökt Andersson. Han svarade faktiskt, eller smsade och frågade om vi kunde ta ett snack. Men han sa att jag tror han skrev något. Man måste reda ut sin situation först. Innan det var aktuellt med något, någon intervju. Så att vi får väl se. Det ska bli intressant att prata med honom den dagen han kan prata.
Verkligen. Det vill man ju gärna läsa.
Mm.
Det har ju snurrat mer också. Henrik Signell lämnat damlandslaget.
Ja, eller ska i alla fall.
Ja, ska, ja. Efter OS, om det blir OS, men det blir det väl. Och klar för Skövde, vad är du mest? Är du mest överraskad att han lämnar landslaget eller att han är klar för IFK Skövde?
Ja, med facit hand kanske ändå att han är klar för IFK Skövde. Men det kanske hänger ihop med att han... Nej, men det var väl inte någon man tänkte på att skulle
han kändes, nej, kändes inte alls aktuell. Eller man tänkte, jag tänkte inte ens han tanken att det var att...
Nej, men det gjorde man kanske också för att han var i var som förbundskapten och det har ju inte gått jättedåligt och på väg och ta Sverige till OS och så. Sen så vet jag ju att, jag menar, att hans kontrakt skulle gå ut och att de inte hade kommit till skott ännu här nu under våren. Tyder väl också kanske lite på att det inte var givet att han skulle fortsätta. Så att, men jag tycker nog ändå lite större överraskning att han hamnar i, eller att han blir ny tränare i IFK Skövde ändå. Det var inget av namnen man tippade på. Det var ju IFK Skövde lite grann som i varje fall för min del drog igång hela det här händelsekedjan, ska jag inte säga, men vad ska jag säga, nyhetskedjan i varje fall. För jag fick ett mejl från IFK Skövde där om att de skulle i tisdags förmiddag att de skulle ha en presskonferens på onsdagen och lite sådär, om du har möjlighet får du gärna vara där, det kan det vara värt typ eller någonting sånt. Så då började jag jaga lite på vem det kunde vara, men där han ju P4 Skaraborg först då med att de hade uppgift om att det var Signell. Och sen drog ju det igång i hela, så att ja, så som det blev sen.
Mm,
men sen hamnar ju deras presskonferens lite i skymundan. Ja. Även om det är in där i, har de ju i sig fått rätt så mycket, för att det blir ju lite, vad heter det, katten på råttan eller repet eller vad fan heter det. Åtta på er. Nej, jag vet inte. Ja. Så någonstans har du ju hela tiden funnits med i allt som har skrivits sen kring ny förbundskapten för damlandslaget. Så har du funnits med. Men det hela grejen försvann ju lite. Det, ja.
Ja. Det blev inte Signell till Skövde som blev den stora grejen till slut.
Nej, det blev ju inte det. För det blev ju då Axner till damlandslaget.
Ja, det var ju med. Det
var en stor överraskning i allt detta.
Ja. Det skulle jag säga. Det var nog en större överraskning än att Signell skulle gå till Skövde. Men samtidigt sen när man tänker efter på liksom så som, ja, det var väl du som skrev där att han var inne i förbundsvärmen. Ja, inte helt ologiskt med facit i hand.
Nej, och inte när man läser förbundets, ska man säga, motivering då till att de tog honom. Att de vill knyta ihop, precis som på här sidan då med Glenn Solberg då, som har varit i Norge på ungdomslandslagssidan där. Att en ännu tydligare koppling mellan, ja, de, nerifrån de yngsta landslagen upp senior med röd tråd och sånt där. Sen har ju det, jag är helt övertygad om och ganska säker på att det arbetet har ju ändå funnits under rätt många år nu. Ända sedan, kan man väl säga, nästan sedan Staffan Olsson. Och de här talangprojekten och sånt ju, när han gick från att ha både Hammarby och landslaget som han väl hade ett tag där till att bli heltidsanställd av förbundet, eller ja, i princip på en heltidstjänst. Där ingick det ju då just med talang och så. Kanske inte så mycket med själva ungdomslandslaget, samarbete med de förbundskapten, det vet jag inte riktigt. Men jag menar, om du går tillbaka till Bengan Johansson och så, jag menar, han tror inte brydde sig så mycket. Utan att vara orättvis. Men det fanns ju inte någon större. Ingen röd tråd i varje fall.
Nej. Lite tråkigt med att det liksom det är det som krävs. Axnér är ju, det här protesterar han väl själv mot, men det känns inte som att han är sig själv riktigt på samma sätt som han var för. Alltså nu håller han igen.
Han har lagt band på sig.
Ja, och han liksom tar över ett ungdomslandslag där, och liksom att det är alltid, inte alltid, men att det liksom ska kräva sådana grejer. Det hade varit, jag tror inte, han hade inte varit förbundskapten även om han har gjort samma resultat med Lugi. Allting har varit exakt samma. Men han hade fortfarande sagt vad han tycker i frågor och varit, ja men lite så. Det hade aldrig hänt. Det är lite synd.
Ja, ja.
Han säger ju inte att det är en katastrof som han gjorde när Klingvall tog över. De uttalarna hade han inte gjort nu.
Nej, och Klingvall gjorde inte dem heller. Han gav inte tillbaka. Han, ja, du noterade ju det ju. Och jag tror inte att det framgick. Jag förstod sen att det inte framgick i krönikan. Att,
jo, det framgick.
Du gjorde det?
Okay. Ja, det. Klart, ja, folk har, jag menar med, jag skrev det med en glimt i ögat. Att,
ja, det tror jag också. Det fattar jag ju nog att du gjorde det i och för sig. Eller din tweet där om att han inte ville spela boll. Nej, det fattar jag ju att du hade. Så det får ju med dig.
Jag menar bara att han kunde bjuda till lite. Bjuda ja. På sig själv.
Ja, det var ju det jag trodde att han skulle göra. Men som sagt, han var ju mer sur på mig.
Alltså.
Ja. Det var han ganska tydlig med. Så det var lite ansträngt även om han tinade upp lite grann sen i slutet. Så. Och då försökte jag en vända till om han inte ville svara eller ville säga någonting om att Axnér nu hade blivit utsedd. Men de har ju en bra relation. Och det var därför lite grann också jag hoppades att han skulle kunna bjuda på det.
Ja.
Men nej, det gjorde inte Klingvall. Men så är det med det jag tänkte på ändå med Axnér. Vi är inte många som följer damlandslaget eller är på mästerskapen, så kommer man ju ändå få en även om man inte kanske skapar rubrik, och så kommer det ju vara en som alltså han har ju ett ofta ett rätt så fyndigt sätt att uttrycka sig.
Ja, men han är bra på att prata.
Ja, precis va. Det är väl lite som Per Johansson har ju också det, att han kanske i för sig är lite friare i synnerhet sen han slutade som förbundskapten men i Sverige, men det är ju ofta sådär ett välfunnet sätt att uttrycka sig. Alltså det kan ju handla om motståndare eller sådär va. Men det finns ju en del inom handbollsvärlden som har det.
Talets gåva.
Ja, precis va. Att det blir intressant då bara hur de beskriver en motståndare till exempel. Utan att det behöver vara braskande rubriker så blir det ändå bra citat. Mm. Ja, jag vet inte om folk fattar vad jag menar. Men du fattar vad jag menar.
Ja, men det tror jag. Det är glasklart.
Ja, men det kanske blir lite journalistlingo av det här nu. Ja.
Du har inte fått, nej men det är som du säger, du har inte fått någonting gratis av varken Andersson eller Signell. Nu kan man ju få, det gör ditt jobb lite enklare.
Ja, det gör ju det med Axnér, absolut.
Då mycket har fallit på plats, men det som då kommer ut av det här är ju att Lugi står utan tränare och Andersson står utan jobb.
Ja.
Men vi tror kanske inte att det är så enkelt så att vi pusslar ihop dem.
Nej, jag tvivlar där. Har du något annat så namn på Lugi-tränare?
Nej, jag har inte alls varken hört något eller försökt lägga öronen mot marken. Men har kanske det?
Nej, det kan jag inte säga att jag har. Men jag har ett namn. I och för sig hade jag kanske kommit att tänka på det själv. För jag trodde att han kanske skulle kunna hamna till Skövde. Tony Johansson i Aranäs. Som ju lämnar Aranäs nu när Hallbäck kommer. Därför att det var en som nämnde det på Twitter så här efter Axnér hade slutat. Att skulle inte han vara ett namn där? Och det skulle jag kunna tänka mig. Utan att veta någonting, hört någonting så. Han kom ju till Aranäs från, var det Tyresö va? För ett par år sedan. Och har väl gjort det bra i Aranäs. Och de vill ju, jag menar Lugi måste ju och vill ha en som är duktig på att ta hand om talang och utveckla talang, och precis som Axnér har varit. Så att det känns som att Tony Johansson skulle kunna passa in där. Känns väl ändå som att Lugi skulle ta en, ja men inte sån jätteetablerat stort namn va?
Nej, det tror jag inte de gör. Men jag såg en annan på Twitter också. Var det Möller som skrev det? Peter Möller, Sävehof, om Zoran Roganovic till Lugi. Det är ju ingen jättehögoddsare.
Nej, nej. Nej, och han har ju jobbat med en hel del med talanger så också.
Ja, men Lunda hjärta så. Det beror på, lite kanske hur det går i för Guif i kvalet, kommande kvalspelet. Men vi säger att de åker av, visst, och misslyckas ändå. Vill Lugge ha en som har misslyckats? Ja, det tror jag de kan ha överseende. Mm. Ja, två vilda spekulationer.
Ja, det kan vi kalla dem.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Två korta grejer som jag ändå vill nämna. Brännberg där blev ju avstängd i, det var den här situationen mot Hallby det också. Han slog ju några slag i magen där som blev uppmärksammat, avstängd i 10 dagar. Jag får faktiskt fråga dig, för varför är det 10 dagar och inte, då blir det 4 matcher liksom. Är det 4, har de liksom tittat på att det är 4 matcher så de vet och har det i bakhuvudet när de sätter 10 dagar, eller sätter de 10 dagar helt utan att ha koll på spelschemat?
Utan att veta så tror jag att de bara sätter dagar. Jag för mig det har varit så tidigare, och någon gång har det ju varit åt andra hållet så det knappt blir några matcher alls, har jag för mig.
Skitsamma. Det jag reagerar med är ju, som jag vet att flera har reagerat med, det är varför kommuniceras inte detta? Varför ska man behöva läsa om detta på Twitter eller klubbarna själva, som man upptäcker att någon var samma nu när Alingsås mötte Kristianstad. Det var kanske dåligt om jag inte har koll på att det var hans andra röda. Men varför kan det inte bara finnas en lista där det står vilka som är avstängda och att man skickar ut, man skriver en kort meddelande. Det vill bara ta det man skriver till klubbarna. Brännberg stängs av. Det är väl inget känsligt i det. Varför kan man inte bara kommunicera saker som man har tagit beslut om?
Nej, jag håller med dig. Nej. Nej, jag fattar inte heller.
Nej, du behöver inte svara.
Det är en retorisk fråga eller vad det heter. Men,
ja.
Nej, den är märklig. Och du har väl Jönne då i Varberg?
Som blev avstängd först 2 matcher utan att någon visste om det. Mm. Och sen överklagades det utan att någon visste. Ja, någon visste ju det. Varberg lät väl meddelade på något sätt. Men det kommunicerades inte. Och sen nu så gick den överklagan igenom. Så avstängningen hävdes. Utan att någon visste om det.
Ja. Nej, det är ju jättemärkligt. Att, jag menar, visst, man kan prata om att styra information. Men det handlar ju egentligen bara om ren service från handbollsligan eller förbundet. Eller ja, förbundet är det väl när det handlar om disciplinnämnd och så. Att bara kunna, så alla vet vad som gäller.
Det är ju liksom inte omöjligt när vi får ett slutspel där det kommer att vara bestraffningsfrågor som blir aktuella. Så brukar det bli heta situationer.
Ja, ja.
Då är det ju, kan det ju vara en rätt så rejäl fördel. Det är täta matcher. Vad gäller? Finns ett ärende som pågår? Ska det ta 2 veckor för disciplinnämnden att komma till ett beslut? Alltså en kvartsfinalserie kan vara färdigspelad då. Mm. Jag vet inte hur många matcher Brännberg, men nu spelar han ju ett antal matcher från mellan matchen till beslutet kom.
Ja,
varför ska det vara så? Nej, det kan inte vara så att en spelare får rött kort eller gör något fult i kvartsfinal 1. Sen får han spela kvartsfinal 2 och 3 och riskerar att slå ut det laget innan han sen blir avstängd i en semifinal. Där får de steppa upp.
Ja, jag håller med dig.
Sen vill jag också bara kommentera den här slutspels- och kvaldomarlistan som har kommit.
Ja, det är klart du vill.
Inte för att det finns så mycket att säga om det egentligen. Men bara mest så att folk inte undrar om jag har tappat det.
Mm.
Hade det varit en lista med bara slutspelsdomare så hade jag förstått det. Bara slutspelsdomare här dam. Men nu är det som så det är så stor skillnad att döma kval en sak, döma damslutspel en sak, döma herrslutspel en sak. Så när man tittar på den här listan så är det ju egentligen alla domare man känner till är ju med nominerade.
Mm. Ja, meningslös lista egentligen.
Ja, det får man säga. Noterbart är ju då att, som jag inte ens har tänkt på den här säsongen, det är kanske ett litet tecken på att jag har tappat det. Jasmin Klick går inte med. Du vet.
Ja, ja.
Vet du varför?
Nej, nej.
När han har skadat knät så han har inte varit med på hela säsongen.
Okej.
Okay. Det är rätt svagt att upptäcka den här.
Ja, det är faktiskt.
Så jag ber om ursäkt för den dåliga kollen.
Nej, var ju bra. I poddsammanhang så ligger ju den kollen på dig.
Ja.
Det tycker jag.
Och så beröm då till vem den är på svensk handboll. Axvallen kanske. Han har ju kommunicerat detta. Eller det fanns ju på förbundets hemsida.
Med knäskadan?
Nej, med själva listan.
Ja, ja, men som var meningslös samtidigt.
Ja, jo, men man kan inte.
Ja, ja, nej, nej.
Man kan inte få allt. Nej, knäskadan nej. Hade ju varit. Det hade varit fint om de hade informerat. Men ja, jag tror.
Eller så en underkroppsskada kunde man sagt.
Under, ja.
Det är ju känsligt.
Mm. Ja, det var mina två korta punkter som jag ville ha sagt. Du har gjort en lista som du har jobbat mycket med, Flink.
Ja, ska vi göra lite reklam för den? Den är ju plusinlåst, så vi vill ju folk, eller jag vill ju att folk ska kanske ge sig på ett plusabonnemang som i sammanhanget inte kostar så mycket om man slår ut det. Vad man får, sett till vad det kostar i månaden, så tycker jag gott att man kan göra det. Men jag har listat de 50 bästa spelarna i handbollsligan.
Och det finns även andra tidningar man kan köpa abonnemang.
Ja, exakt. det finns det ju absolut och gör det också. Men nej, och som sagt, jag vill ju inte avslöja vem som är etta.
Men det var någon slags puff där, solklar etta, självklar nummer ett.
Ja, ja, så kan man ju dra sina egna slutsatser. Men det är ju, för jag gjorde en sån här lista för nästan ett år sedan. Jag tror det var mellan grundserie och slutspel. Och jag tror det var sex av de spelarna. Det har hänt en hel del på listan. Sex av de 10 bästa på den listan blev ju proffs till sommaren där ju. Och försvann från ligan. Sen har jag inte utgått från den listan och liksom utifrån den flyttat spelare upp eller ner. Och jämfört på det viset. Men jag, när jag bara tittar tillbaka lite grann så är det ju rätt många namn som har försvunnit, åkt ut från listan och gjort stora hopp och kommit rakt in som en raket och sådär. Så att det skiljer rätt mycket mellan listorna. Delvis bygger den, det ska ju vara lite form, alltså det ska ju vara vad man har presterat under den här säsongen, men också kopplat till någon sorts grundkapacitet eller så. Va? Så att det är. Ja, kriterierna är många och lite luddiga.
Du går på känsla helt enkelt.
Ja, det kan man nog säga det ändå. Så tittar man lite på statistik såklart. Och, jag menar, Anton Hallbäck är långt ner på listan. Och jag har pratat runt med en hel del folk. För jag har inte järnkoll på alla spelare, det är bara jag känner. Har inte sett alla matcher som ni vet och så vidare. Såklart har man inte gjort det. Kan säga knappt sett alla lagens, men man skapar sig en bild genom att prata med folk man litar på och får lite olika perspektiv, så det är ju de som tycker att Anton Hallbäck absolut inte är med på en 50, topp 50 lista, men samtidigt så leder han, är en assistkung, i och för sig leder han ju listan över flest tekniska fel också, men så det är klart att man får ju titta lite på statistik, säger ju lite grann i varje fall, det gör det ju.
Sen är ju den där assistligan. Den har vi ju.
Den kan vi inte lita på.
Nej.
Nej, men det är några assist har vi gjort. Annars
ja, det gjorde jag. Ja. Ja. Nej, jag sitter med listan framför mig. Och jag kan väl inte påstå att jag har Vi har också pratat lite om den här listan. Ja, så ja. Att, jag kan inte påstå att jag har några större invändningar. Jag vill säga bakom, egentligen bakom från topp 10, alltså under topp 10, alltså mellan, placeringar mellan 10 och 50, är det ju, skulle säga, det är helt hopplöst.
Ja, jo. Mer eller mindre. Man börjar ju dela in ett, alltså så 1 till 10, om man nu tänker hur man jobbar fram det. Först har man en, kanske en 70-80 namn och sen så försöker man sortera in dem kanske i tiotal så att säga, vilka är på ungefär mellan 40 och 50. Men sen man har gjort det så bör man, alltså går man in kanske och tittar på högernöjorna, vilken ordning är det på dem nu? Nej, då känns inte det bra, därför att man kanske har jämfört med två spelare i IF eller tre, vilken ordning tycker man ska ha dem i? Och så bör man flytta och så märker man helt plötsligt så har den högernöjan kommit bakom en annan högernöja som man tycker är bättre. Och så. Ja, det är... Jag förstår ju alla som har invändningar. Så enkelt är det. Det här är ju min lista och jag tror hade vi varit 50 stycken så hade det funnits 50 helt olika listor såklart. Med rätt stora skillnader. Men det är väl meningen. Man får gärna bli upprörd. Jag har ju haft någon på Twitter som är upprörd över motiveringen på Hanisch.
Mm, jag såg det.
Ja. Och som tyckte att den var direkt usel. Jag kan säga att jag placerat honom på 11:e plats och försökt, jag vet inte, det framgick tydligen inte för den här personen att vad jag menade. Jag skrev så här: det är väl egentligen inget speciellt med Hanisch, frågetecken. Nej, kanske inte det, förutom att han håller en väldigt jämn hög nivå rakt igenom, och med det menar jag att det kanske inte är så lätt att plocka fram spetsegenskapen eller egenskaperna hos Hanisch. Ja. Han har bara en väldigt jämn hög nivå. Sticker väl inte ut på något vis. Du kan inte, det är ingen statistik som är tydlig. Det är väl inget, nej men precis någon speciell egenskap så där som gör att han ska vara högt upp på listan. Så att, men det var kanske usel motivering, jag vet inte.
Jag tycker det var en 3 plus motivering.
Ja, det var ju ändå snällt. Jag hade blivit glad om du sagt 2 plus. Så att, det, ja. Det är 50 motiveringar och alla är inte klockrena, det är ju bara jag känner.
Ja, den var värd mitt plusabonnemang i alla fall.
Ja, det låter bra. Hoppas fler tycker så. Ska vi ta runda av nu?
Mm. Det kan vi göra. Nästa gång vi poddar så är det slutspelsdags.
Så blir det nu, ja.
Så då får vi se Malmö vinner serien, vilka de väljer, så det är alltid kul med valen där. Det finns det garanterat mycket att prata om, även damsidan har vi ju som vanligt missat idag, men även där finns det ju anledning att återkomma nu när det börjar bränna till.
Jag kan ju notera där Ulrik Olsson då ju som bröt benet. Hon bröt skenbenet här i veckan, men siktar ändå på att komma tillbaka till finalerna om Skuru tar sig dit. Det tycker jag var lite anmärkningsvärt, men vi får väl se.
Ikväll kan också Kristianstad ta sig tillbaka till SOE.
Ja, okej.
Okay. Från min position så blir det ju genast lite lättare att följa den ligan om det skulle vara på det viset. Eller blir på det viset. Mycket talar för det.
Hade varit bra för podden.
Ja. Och med det så tackar vi för idag. Vi syns och hörs igen om 2 veckor. Tack för idag, Flink.
Tack själv. Tack för att ni lyssnade. Hej hej.
Hej, hej.